Det finns mycket som skiljer Lev Trotsky och Alexej Navalny åt. Navalny, en lång och karismatisk populist som någon gång 2011 slutade skrika nationalistiska slagord och istället började tala om korruptionen i det ryska samhället, inte minst ibland dess ledarskikt. Eftersom både vanliga ryssar och intelligentsian lyssnade till honom blev han landets överlägset viktigaste oppositionspolitiker, en imponerande gestalt. Och Lev Trotsky då? Ja, även han imponerande men på ett annat sätt kanske. Rätt kortväxt, studiebegåvad, politisk motvalls sedan tonåren, en pamflettriddare som även var kapabel att organisera en armé och vinna ett inbördeskrig. Någon maktkamp över Stalin vann han dock inte, varken på personlig eller ideologisk nivå. Det är svårt att sammanfatta honom, Trotsky han leva som många liv. Men i det här avsnittet är han framförallt oppositionspolitiken. Han är mannen i exil. Och där finns en likhet. Viktiga ledare i opposition. Olika ryska despoters största hatobjekt. Och med den linsen på kameran blir likheterna fler. Navalnys bror kastade man i fängelse. Man bländade Navalny med antiseptisk vätska och sen försökte man ta livet av honom genom att doppa hans kalsonger i det ökända nervgiftet Novichok. Två dagar före vi spelar in det här avsnittet har hans tidigare stabschef attackerats med hammare på öppen gata i Litauen. Trotsky försökte man upprepade gånger mörda på alla tänkbara sätt. Hans meningsfränder dog som flugor och även hans son dog under mystiska omständigheter, sannolikt mördad av hemliga polisen. Alexej Navalny rapporterades död 16 februari 2024. Han hölls då fången i en sibirisk straffkoloni. När vi spelar in det här avsnittet är inte dödsorsaken känd och frågan är om den någonsin blir det. Men det är inga överord att säga att han mördades av den ryska staten och av dess ledare Vladimir Putin. Lev Trotsky, han dog 21 augusti 1940. Platsen var Mexiko och dödsorsaken, den känner ni alla till. Han fick en ishacka i huvudet. Mördad av den ryska hemliga polisens agenter på direkt order av Josef Stalin. Det finns som sagt mycket som skiljer Alexej Navalny och Lev Trotsky åt. Men Alexej Navalnys död har fått mig att tänka på Lev Trotskys död. Och idag i Historiepodden så ska vi döda honom. Och ni är varmt välkomna.
Ja, välkomna till Historiepodden här.
Mm, det är ni. Idag ska vi prata om en väldigt inflytelserik politisk gestalt från första halvan av 1900-talet, Lev Trotsky, och det öde som han gick till mötes. Och vi ska försöka göra det här kronologiskt, att först ska vi ge en bakgrund, måla upp en fresk som vi brukar säga.
Ja.
Vem var Trotsky? Vart kom han ifrån? Varför var han obekväm för Josef Stalin? Och så sen så ska vi hamna där i Mexiko, ibland attentat och till sist lyckade mordförsök. Men det är inte en helt enkel berättelse eftersom det sker saker på ytan i Mexikos Trotsky, samtidigt som det sker ganska mycket under ytan, ibland den ryska hemliga polisen då, som vi lite grann kanske får zigzacka mellan. Vi ska göra vårt bästa för att få ihop det här.
Ja, det är ju parallella händelser va, som i verkligheten också.
Ja.
Så det är lite svårt att redogöra för det bara rent kronologiskt, men det...
Jag gillar inte riktigt det här upplägget som många gör annars, att först berättar man om attentatet på till exempel Trotsky och så sen så börjar man backa upp, vem var då Ramón Mercader?
Ja, det är ofta så det brukar presenteras i olika tidningar och sådär. Man börjar med händelsen, det dramatiska, och sen skruvar man tillbaka. Ja, precis. Det gillar inte du.
Nej, jag tycker att det är mer intressant att dra storyn som den faktiskt utspelade sig. Det vi ska göra. Jag tror att det kommer bli bra. Jag håller tummarna för det.
Mm. Men då kan vi börja där i Trotskys kontor när han sätter sig ner för att läsa en artikel. Som, nej, just det, det var det vi inte skulle göra.
Vi gör så att vi lägger på lite musik. Och så sen backar vi till Cherson i Ukraina 1879 istället.
Ja, det är klart vi ska göra det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där föds nämligen Leo Bronstein, som vi alla känner som Lev Trotsky. Hans pappa är framgångsrik jordbrukare och sonen ges goda möjligheter till studier. I närheten finns ett samhälle med en stor tysk-judisk befolkning. Trotsky är ju själv judisk. Och i den skolan hamnar han och nästan omgående märks att det här är en skärpt kille. Han lär sig språk, hebreiska, jiddisch. Han lär sig imperiets ryska. Och ukrainan har ändå med sig från hembygden. Det går jättebra i skolan. Han skickas vidare till Odessa för studier i en tyskspråkig Lutherskola. Återigen skiner Leo Bronstein. Best in class. Men innan han har fått påbörja sina studier på universitetet i Odessa så har han kommit i kontakt med marxismen. För trots att han är ung tonåring så blir han nu en ledargestalt inom rörelsen. Yrkesrevolutionär är ju den glosan som man gärna sätter på Lev Trotsky. Slagkraftig, imponerande, men i tsarens Ryssland så bildar man ju inte fackförbund och organiserar demonstranter.
Nej.
Med regimens goda minne.
De står ju sällan bredvid och applåderar då i alla fall.
Utan Trotsky, han fängslas och för första gången i sitt liv förvisas han till Sibirien.
Mm.
Det här är tidigt 1900-tal och när kalendern visar 1902 så finns inte Leo Bronstein längre, utan nu är Lev Trotsky född. Och likt så många andra ryska oppositionella kommer han lämna landet för Västeuropa. Han kommer hamna i London.
Ja, det är ju eftersom han flyr från Sibirien.
Ja.
Som han lyckas ta sig utomlands. Och han har ju då tagit namnet Trotsky från en fångvaktare som tydligen hette det.
Mm.
Och det är ju lite intressant det här att man tar någon slags artistnamn i den här kommunistiska eliten. Gjorde man det där? Lenin, Stalin, Trotsky och gänget.
Det är ju som brasilianska fotbollsspelare.
Tack för att du snodde min referens som jag hade suttit och filat på hela veckan och var jättenöjd med.
Ja.
Men den kanske var väldigt uppenbar.
Hur kom man på den?
Ja, jag tyckte i alla fall att det var en bra spaning, tänkte jag. Och den ryckte du åt det. Ja, men så är vi i alla fall. Det är påminner om varandra det här, kan man säga.
I den marxistiska rörelsen så är ju det här en tid av stora våndor. 1903 så splittras den ryska socialdemokratin i den reformistiska grenen, menscheviker, och den mer radikala revolution organiserad uppifrån grenen som vi känner som bolsjeviker. Mm. Och inledningsvis så är Trotsky menschevik, men han blir med tiden av olika anledningar, bland annat det rysk-japanska kriget och menschevikernas hållning gentemot det, blir han ju mer och mer tätt förknippat med bolsjeviksidan.
Ja, under revolutionen 1905 så tar han sig ju tillbaka till Ryssland och Sankt Petersburg, och där peppar han ju ut pamfletter och piskar upp revolutionsstämning så mycket han kan.
Ja.
Och revolutionen kommer då slås ner, och ja, man inför även sådana här nymodigheter som att man ska ha en folkförsamling, duman, sånt som man i Sverige vid det laget har haft i 500 år alltså. Nu ska man då ha det i Ryssland, så det är både piska och morot, kan man säga. Man erbjuder, okej, vi låter er få en folkförsamling, och ni som har orsakat och legat bakom den här revolutionen, ni ska vi slå ner på. Och det gör man, infångar sådana som Trotsky 1905 där, och han döms då till livstidsfångenskap i Sibirien. Nu är det färdigt.
Nej, återigen så lyckas ju Trotsky fly från Sibirien. Och han tar sig till Wien, där han blir redaktör och mycket flitig skribent i Pravda, sanningen.
Ja, de sitter ju nu hela kommunistgänget, Lenin och alla de här exillevarna och väntar utomlands på att temperaturen ska stiga till revolutionsnivå igen. Mm. Och det är ju, blir en lång väntan där egentligen, fast den hade ju lika gärna kanske aldrig behövt hända under deras livstid. Men från 1907 till 1917, då det också är brinnande världskrig som pågår, sitter de och väntar på det här. Och sen händer det då, och då är det dags att börja röra på sig, kan man säga, ifrån Europa. Och på hösten 1917 så kapar ju Lenin och bolsjevikerna åt sig den ryska revolution som hade inletts under början på 1917.
Exakt. Innan vi går vidare med just den delen kan jag då säga att det här återkommer väl kanske till när vi ska sätta honom i makttävlan mot Stalin. Men det är ju under den här perioden mellan olika ryska revolutioner som Trotskij har jobbat på sin viktiga tes om permanent revolution, att socialismens spridning måste vara global och att den här ryska revolutionen ska leda till fler nya revolutioner som i sin tur kommer stärka den ryska revolutionen. Det har han ju suttit och skrivit om där i Wien. Peter Englund skriver ju väldigt träffande om Trotskij i sin bok Förflutenhetens landskap. Begåvad, intelligent och bestyckad med en ursinnig energi hade han på en kort tid och uppenbarligen utan större möda skaffat sig en meritlista som torde ha fått håret att resa sig av skräck på en genomsnittlig försvarare av tingens ordning i det gamla Europa. Trotskij var något så rart som en handlingskraftig intellektuell, lika glad bakom en bläckpumpad skrivpulpet som på ett krutdisigt slagfält. Och han kommer ju lära känna både bläck... pulpeter och slagfält i Ryssland nu.
Det kommer att bli fred här nu, för det hade man ju haft som en av sina, vad ska man säga, slagord. Man skulle ha fred och bröd och allt möjligt. Och då gick man ju med på väldigt dyra villkor till tyskarna här i slutet på första världskriget. Svindyra villkor som den här så kallade Brest-Litovsk-freden innebär.
Mm.
Man avstår enorma landområden egentligen till Tyskland. Men man tänker ju att det här spelar ju egentligen inte så stor roll. Vad vi behöver göra nu är ju att säkra upp freden så att vi kan bygga upp vår socialistiska idé och få lugn och ro. Och sen kommer ju ändå den stora världsrevolutionen snart. Och då kommer de här avträdda landområdena inte spela någon roll, för de tillfaller ju ändå proletärerna liksom.
Just det. Och Trotskij har ju varit helt central i de här fredsförhandlingarna också. Han är ju med i det, han leder den delegation som förhandlar fram separat freden med tyskarna.
Han är ju en stor organisatör, och hans främsta bidrag efter maktövertagandet är ju egentligen att organisera den röda armén.
Mm.
Och det gör han ju förträffligt och oväntat bra. Och nödvändigt var ju också, för nu anfalls ju det nya socialistiska styret här av allsköns olika arméer med stöd från England, Frankrike och USA. Och ur det kaos och den misär som är Ryssland vid det här laget så lyckas han ju skapa disciplinerade militära förband som envist försvarar det kommunistiska territoriet under inbördeskriget. Och där... det är ju inte säkert att det hade blivit så om inte han hade med hårda nyper skapat den här röda armén.
Och bolsjevikerna vinner ju inbördeskriget, även om försöket att sprida revolutionen stoppas. Ni kan gärna lyssna på avsnitt 314, världsrevolutionen som körde fast.
Ja.
Jättebra avsnitt. Lite bortglömt, det borde vi reprisera också.
Mm.
Och Lev Trotskij hade väl kanske i hela sitt liv haft svårt att jämka teori och praktik. Det är ju många av... de här lite utopiskt lagda tänkarna som kan ha det. Men hade det stannat där hade det varit enklare att förstå varför flera av de författare som har skrivit biografier om honom är så blind inför hans brister. För utöver att vara den här ideologen så är hans arbete centralt i bolsjevikernas många brott när den nya staten byggdes upp. Återigen Peter Englund. Bronstein, som han kallar honom, var en av de destruktiva genier som byggde upp denna regim. Höjd över allt moralpedantisk knussel lät han ta och döda gisslan under inbördeskriget. Han försvarade att man tog livet av barn och han bar ansvaret för flera tusen arkebuseringar. Alltså för att ta sig till den här nya bättre platsen så måste man bokstavligen talat gå över lik, och det var inte Trotskij för fin för att göra.
Nej, det var han ju inte, och han är ju förstås en av många skurkar här.
Ja, jo, det är ju i gott sällskap såklart.
Och 1924, det vill säga för ungefär 100 år sedan, så dör ju den stora skurken, eller ja, en av de stora. Och det är ju Lenin. Mm. Och då brakar ju maktkampen loss internt bland de andra skurkarna. Och Trotskij, han var ju lite för självsäker på att han skulle spela den främsta rollen här kanske.
Han var ju självklart tvåa bakom Lenin.
Ja, och framförallt tyckte han det själv, tror jag. En smula förblindad av sin egen storhet, va? Men hans motståndare då, Josef Stalin, hade ju inte Trotskijs karisma eller popularitet på det sättet, men han var ju ändå en oöverträffad cyniker och synnerligen härsklysten herre.
Durkdriven.
Mycket durkdriven. Och i durkdriven facket så överträffade han ju verkligen Trotskij, tror jag.
Ja.
Och han visste vilka trådar man skulle dra i, kan man säga, bakom kulisserna, medan Trotskij snarare stod på scenen.
Det tror jag är en rättvis beskrivning av skeendet.
Jag har funderat på om jämförelsen passar med Pompejus och Crassus här, va?
Okej.
Okay. Jag har bara funderat, jag säger inte att den är fullfjädrad. Men nu har vi pratat om de levarna i några avsnitt här. Och då skulle ju kanske i det här avseendet åtminstone Trotskij vara Pompejus, som är liksom mer utåtagerande, och Crassus mer agerar i gömslorna och skrymslorna och fixar och donar.
Ja.
Och då är Crassus Stalin alltså.
Vi saknar ju en sovjetisk Caesar.
Ja, det skulle man ju göra i den jämförelsen. Ja. Och sen är ju inte Pompejus överhuvudtaget någon politiker som vi har slagit fast, och det var ju ändå Trotskij. Så det haltar ju väldigt mycket här, det gör det ju. Men det var ju just i det här avseendet när det gällde hanteringen av politik. För Stalin sköter ju det, vad ska man säga, hantverket bättre när det gäller rent det pragmatiska. För det handlar ju om, egentligen, rent ideologiskt så är det ju idealism eller pragmatism här. Och pragmatism är ju ingen ideologi, det fattar jag med. Men ändå, Trotskij är ju idealisten som menar, som sagt, att evolutionen måste genomdrivas i resten av världen också. Det tar inte slut här nu, utan nu ska vi fortsätta och propagera för att en världsrevolution ska spridas. Klasskampen är global i Trotskijs ögon.
Det är proletärer i alla länder som ska förena neder.
Ja, och han själv är ju, har ju beskrivits som en kosmopolit och är någon form av internationell medborgare.
Just det.
Men därmed är han ju också en aning distanserad från verkligheten, kanske man kan hävda.
Mm.
En världsrevolution var ju inte så, kanske i och för sig, fjärran som man kan tro idag, särskilt inte 1918. Men den stod inte för dörren 1925. Och Stalin kan representera då pragmatismen, men också någon form av otålighet att genomföra det man vill genomföra, och en slags verklighetsförankring. Jag menar, det låter kanske konstigt, men ur deras perspektiv då, så är det så att nu har vi tagit makten i det här landet. Ska vi inte genomföra socialismen här nu då? Bara för att vi inte har makten i resten av världen? Ska vi sitta här och rulla tummarna och vänta på att det händer grejer någon annanstans? Varför det? Nej, tänkte Stalin, och lanserade då sin princip om socialism i ett land. Och därmed har vi ju då de här två oförenliga synsätten egentligen, och ursprunget i den maktkamp som byter ut, eller åtminstone den ideologiska förklaringen, för det kan ju vara enklare så. De gillar inte varandra heller förmodligen, de här.
Nej, det är ju två saker. Det är ju en ideologisk kamp, och så dessutom så är det ju en mer personligt färgad maktkamp. Mm.
Och eftersom Stalin är mycket skickligare på att förankra diverse allianser och sådär i partiet, så förlorar ju Trotskij det här ganska snabbt. Och 1928 förvisas han till Kazakstan, vilket är någon form av, ja, det är nästan världens ände. Han sitter och tycker vid gränsen till Mongoliet där.
Ja, han har stegvis mellan 25 och 27 blivit av med alla så här positioner. Nu får du inte sitta i politbyrån längre, och centralkommittén ryker du från. Mm. Men nu har jag inga uppdrag kvar.
Nej, men vi har en fin plats till dig som du kan sitta och bevaka gränsen mot Mongoliet vid.
Ja, exakt.
Och 1929 så blir den platsen vid Mongoliet också alldeles för fin. Och därför utvisas han helt och hållet ur Sovjetunionen. Och då kan man ju säga att då har han ju sannoliken förlorat maktkampen. Ja. Samtidigt så är det nog så att Stalin några år senare ångrar det här. För det hade ju varit händigt så att säga att ha honom tillgänglig och putta fram honom i en av de här Moskva-rättegångarna som sen kommer. Men nu har han ju liksom flytt.
Precis. Först får han komma till Turkiet. Sen så tar han sig 1933 till Frankrike. Det överensstämmer ju tidsmässigt väl med Hitlers maktövertagande och det faktum att fascisterna tar makten och allra helst bristen på motstånd från den tyska arbetarrörelsen, det får Lev Trotskij att ge upp tanken, tron och hoppet på Komintern. Det är den här samarbetsorganisationen för de socialistiska partierna ute i de olika länderna. Där har ju Sovjetunionen väldigt stort inflytande. Och då känner Trotskij att jag behöver mobilisera alla mina följare genom en ny organisation som han kallar den fjärde internationalen. Den kommer formellt grundas 1938 men han börjar arbetet här i Frankrike redan 1933.
Ja, och i Paris där kan man ju leva ändå i opposition och sitta och skriva avia och snillrikt kritiska texter, va? Samtidigt som man smuttar på några paver vin. Värre kan man ha det. Ja. Det här har jag gjort förr, tänker han.
Men, han har gjort det förr, andra har gjort det förr. Ja. Det är Paris är som klippt och skuret för att leva så här.
Och det funkar fram till 1935. Då lyckas Stalin och hans gäng tjata fram att Frankrike ska utvisa Trotskij. Mm. Jaha. Och då kuskar han vidare till Norge. Mm. Och där tänker han att jaha, om man anstränger sig riktigt ordentligt så kan man nog tänka sig något värre än det här med.
Det är vackert i Norge trots allt.
Här kan man ju också leva i opposition och skriva arga och snillrikt kritiska texter. Även om man får smutta på mjölk kanske istället och måste snå in sig i en massa extra lager kläder. Och där satt han då påpälsad i lusekofter och drack mjölk och skrev snillrika texter. Fram till 1937, då lyckades Stalin pressa också den sista sovjetstaten att utvisa Trotskij därifrån.
Fin referens.
Tack. Och den 19 december 1936 så reser Trotskij och frun över havet mot USA. Och då har han ju alltså jagats genom och förbi en hel kontinent till nästa och hamnar till slut i Mexiko. Och då får man ju komma ihåg att samtidigt som det här händer så skruvas ju temperaturen upp under fötterna på inte bara trotskister i Sovjet. Är man trotskist i Sovjet så är det nästan en självklar dödsdom här, eller det är det, under mitten på 30-talet. Men det är många andra som drabbas också av olika skäl. Trotskij, han kunde läsa nu förfärat om alla uppgifter på de här Moskva-rättegångarna som rullade på och hur den ena efter den andra som han kände då, dömdes och avrättades för diverse påhittade brott. Och det här är ju då åren 37-38 som det här rullar på och det kallas ju för Jesovstinan efter Nikolaj Jesov, chef för säkerhetstjänsten NKVD. Och Jesovstin, han kanske återkommer till någon annan gång. Men det är alltså, det betyder ju Jesovs tid. Och det här är en helt ohejdbar utrensningstakt på människor som pågår. På alla som är suspekta egentligen i ögonen på Stalin framförallt. Och ja, men det här rullar ju på ända tills att Jesov, ungefär som Robespierre själv, får stämpla ut. Robespierre gör ju det i giljotinen 1794. Och Jesov gör det genom arkebusering 1938 i någon källare där han själv har låtit väldigt många gå åt. Och hans efterträdare är då Lavrentij Beria. Och nu blir det då lite lugnare angående den här kolossala mängden mord. Och då får man ju komma ihåg att Jesov hade avlivat människor i nästan industriell skala. Och för Bevia, han är ju om någon känd för att vara en av de mest motbjudande karaktärerna genom hela historien. Möjligen i hård konkurrens med Vlad Tepes, som då är fursten som levde på 1400-talet, känd som Dracula. Det är ju Bevia och Dracula, va, som det handlar om.
Ja, men mycket av berättelsen om Vlad Tepes är väl, är inte det rumänsk nationalism, att det är lite överdrivet hur drakonisk Vlad Tepes egentligen var?
Ja, fast det, är ju, det finns ju ändå historiska liksom belagda berättelser om hur han pålar tusentals människor som liksom, alltså, sitter, man kör ner dem i ändtarmen och sen får de sitta där och skrika, ja, tills de dör under tiden som han sitter och äter middag. Och det här är ju inte liksom, inte ens propaganda eller övrigt, och då är man ganska uppe på Bevia-nivå skulle jag vilja hävda.
Ja, sett i sin egen period och så, att vi är inne på 30-40-talet, så jag tror att Bevia är värre.
Ja, så det är klart det finns större mördare. Det där jag ska komma till, att han är ju en hobbymördare som våldtar och torterar tonårsflickor på lediga stunder. Jersov är ju ansvarig för fler döda antagligen.
Ja.
Men nu pratar vi om just den här, som du menar, då, sadistiska ådran. Och där, ja, vill jag ändå hävda, jag trodde inte att den jämförelsen med Dracula eller Tepe skulle möta motstånd riktigt, men du vill ju gärna skriva upp honom då som en av mysiga historien istället.
Ja, precis. Jag vill
väldigt oväntad utveckling här.
Jag är en Vlad Tepes revisionist. Här kommer jag ut som full Vlad Tepes revisionist.
Det är ju inte klokt det här. Ja, hur som helst, vid det här laget så har ju de flesta bolsjeviker som deltog i revolutionen och inbördeskriget blivit avpoliterade när vi är 1938.
Mm.
Men den farligaste av dem alla, nämligen Trotskij, han kanske inte frodas, men han lever ju på andra sidan planeten. Och det har ju blivit ett problem.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag försökte hitta mejlet eller Facebook-meddelandet från den lyssnare som för några veckor sedan tipsade om Pavel Sudoplatovs liv som ett bra ämne för oss. Det är en av Stalins spionchefer och en allmän som kille Stalin och Beria kunde kontakta när de hade problem, som till exempel Trotskij. Man behövde få lite obehagliga saker ur världen. Då kunde man kalla Pavel Sudoplatov till Dacian och ge honom en briefing. Och på den lyssnarens, vars namn jag inte hittat, uppmuntran, så har jag skaffat den biografi som Sudoplatov skrev i början av 90-talet när det vårades lite grann för de ryska arkiven. Direktoriet heter den. Och den har vi läst lite grann inför det här avsnittet.
Ja, det har ju ihop sig här nu till gemütligt möte kamrater emellan.
Ja.
Och det är ju alltså bara tre personer med här. Det är Stalin, Bevia och så vårt ögonvittne Pavel Sudoplatov.
Ja.
Och det är vi ju glada för, alltså, att han är med där. Och att han överlevde Sovjetunionen, för det var ju sannolikt inte självklart.
Nej.
Så att han kunde berätta om det här senare. För det är ju fängslande läsning som den här gamla stalinisten bjuder på.
Mm.
Och samtidigt så är vi ju i och för sig då samma källkritiska problem som när man läser Caesars version om till exempel inbördeskriget i Rom. Alltså källkriteriet tendens är ju häftigt rödflaggad här, vilket är ett roligt uttryck i sammanhanget. Tendens är ju att man då har olika skäl att undanhålla eller lägga berättelsen till rätta, ja, av någon anledning. Och i det här fallet så är det ju för att han beskriver sin egen karriär, och när man återger sånt som har kanske med en själv att göra eller något som man brinner för, då är det nära till hands att det finns en tendens att vilja peta i faktan där då.
Mm.
Samtidigt har ju Sudoplatov stark närhet till händelserna i och med ett annat källkritiskt kriterie då, nämligen närhetskriteriet. Han är ju där och det är själv inblandad och det gör ju att det är en fördel förstås då. Och när man läser om det här mötet med Stalin och Beria så känns det ju nästan som att man är där. Alltså Stalin beter sig ungefär precis så som jag föreställer mig att Stalin beter sig.
Jag har gått till två stycken andra duktiga historiker och författare. Dels har jag läst Simon Sebag Montefiore, Stalinkännaren, som kallar Sudoplatovs bok för fläckvis tillförlitlig. Mm. Vilket egentligen inte gör det lättare att bedöma tillförlitligheten. Och så har jag läst Wilhelm Agrells recension av Sudoplatovs bok från 1994. Där Agrell också tillskriver en ändå ett delvis stort källkritiskt värde. För som du säger, han är ju där i rummet. Det som Agrell mest är irriterad över är att Sudoplatov har jobbat med en amerikansk förläggare och att det är massa amerikaner som Oppenheimer och liknande som kofotas in i skeenden där de egentligen inte hör hemma. Mm. Så Agrell har lite grann känslan av att det finns en kommersiell tendens i den här boken som också försvårar läsningen.
Ja.
Den är ju skickligt berättad. Dels att Sudoplatov är engagerad också för att jag tror att han har haft ganska duktiga medförfattare. Men han är ju en hurtig stalinist och en stolt yrkesmänniska. På Instagram får jag ibland upp föreslagna videor där någon visar hur hon eller han lagar ett hål i en gipsvägg eller fixar en dörr som inte riktigt går att stänga eller så. Och den absolut vanligaste kommentaren är från andra hantverkare som skriver "Do it properly." De här hantverkarna, de är så irriterade över de här halvdana lösningarna. Gör det rätt! Mm. Och det finns ju ingenting som irriterar Sudoplatov lika mycket som halvdant yrkesmördande. Varje gång det är någon agent eller någon mördare som inte riktigt är yrkeskunnig ute i fingertopparna.
Nej, det är dåligt.
Nej, det skaver i honom. Det här sköttes inte bra. Och hade jag varit på plats hade det inte sett ut så här, det kan jag lova.
Ja, just det. Ja, då har vi en bild av det hela här. När han då beskriver det här mötet. Och egentligen är det inga avgörande fakta i det jag kommer läsa upp nu. Utan det är mer känslan av att sitta där vid bordet och vara vid rummet som han förmedlar. Och det kanske hjälper till då att man har sett en massa dokumentärer och grejer och ser framför sig hur Stalin rör sig och sånt där.
Mm.
Stalin rynkade pannan. Han höll pipan i handen. Men fast den var stoppad var den inte tänd så slog han eld på en tändsticka med den gest alla som såg journalfilmerna kände igen och drog till sig en askkopp. Medan Beria talade reste sig Stalin och började långsamt och ljudlöst vandra fram och tillbaka genom rummet i sina mjuka georgiska stövlar. Paus. Här kommer jag förstås osökt att tänka på Göran Persson som började vandra iväg över golvet med händerna bakom ryggen under olika tv-debatter.
Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
Även om man får komma ihåg att Sudoplatov är en anhängare här inför fortsättningen så är det ju som sagt så Stalin brukar beskrivas. Alltså att han är ganska butter och sådär. Utom då när han är rasande på flygplanstillverkare under brinnande världskrig eller ilsket försöker rädda sin dotter från medelålders ögande regissörer. Fastän han rörde sig i rummet gav han inget intryck av att inte vara spänt uppmärksam. Tvärtom kunde man känna hur han koncentrerade sig på Berias ord. Jag är fortfarande imponerad av enkelheten i Stalins reaktioner. Det var svårt att tänka sig att en sådan man skulle kunna bedra en. Paus. Okej.
Skulle han, en man som Stalin, bedra
han,
en?
Eller Vyshynski? Nej. Hans reaktioner var så naturliga och utan minsta antydan till poserande. Jag noterade också en viss kärvhet i hans uttalanden som han på inget sätt försökte dölja. Denna hans butterhet var den mest typiska i hans sätt att umgås med den han gav audiens för och var, precis som det stränga utseende som kopparen gav hans ansikte, en oskiljaktig del av hans personlighet. Och i viss mån, här har han ju rätt förstås. Det är ju en del av hans personlighet, både butterheten och de här ären. Det här mötet handlar ju om att det leder ju fram till att man ska eliminera Trotsky helt enkelt.
Ja, det gör det.
För om man skär av huvudet på hydran så kommer den kroppen och de själva också. Stalin menar ju att det är Trotsky som är motståndaren och alla hans underhuggare. Det finns ingen farlighet i dem. Om Nej. Trotsky försvinner så är problemet borta och då behöver vi inte lägga en massa pengar på det här mer, säger han.
Precis. Den här relationen mellan de här tre herrarna är också intressant och en bra bild av hur det sovjetiska systemet funkar här under det sena 30-talet. För Sudoplatov har börjat göra karriär. Bland annat så har han mördat en exilukrainsk ledare, Konovalets hette han, genom att placera en liten bomb i en ask ukrainska praliner som sedan har smusslats in på en restaurang i Rotterdam där en chokladälskande exilukrainaren var: åh, här kommer de, mina små älsklingar, öppna lådan och sprängs i bitar där på restaurangen.
Det låter ju som något som skulle kunna hända i en Tintin-tidning i och för sig.
Ja, men det hände på riktigt. Men då har det här följts med att Sudoplatov inte har fått ett enda nytt uppdrag. Utan istället har han fått information om att det finns anklagelser riktade mot honom. Att han till och med kan komma att bli utrensad.
Ja, det var ju många som blev.
Ja, och så sen är det tyst och så tar Beria med honom till Stalin och säger att den här killen, han ska få en befordran inom NKVD. Och dessutom så tycker jag att det är den här killen som ska ansvara för att vi blir av med Trotsky. Och då fylls Sudoplatov med en tacksamhet över Stalin, att han lyssnar inte på de här anklagelserna och han var så storsint och så vänlig. Och som Agrell poängterar så verkar han inte 50 år senare förstå att han blev spelad. Att det här var ett sätt att köpa lydnad.
Nej, ja, just det. Nej, det var ju att hålla folk i osäkerhet sådär. Det var ju ett knep förstås.
Mm.
Men nu slutar det med att han får ett kontor på sjunde våningen i Ljubljanka, det vill säga säkerhetstjänstens byggnad, och säkerhetstjänsten är det som heter NKVD, men som tidigare hade hetat GPU, vilket Trotsky fortsatte att kalla det så länge han levde, och för många numera så är det mer känt som KGB då, förstås, men på den här tiden är det NKVD. Och Sudoplatov, han satt ju då alltså på sjunde våningen, vilket är en bit från källaren där Jersov hade alltså låtit skjuta ihjäl hundratusentals människor. Så lukten av blod kanske inte nådde upp där till sjunde våningen. Jag förstår det som att Bevia satt på tredje våningen.
Mm.
Han var ju chef över hela kåken. Och Sudoplatov, han kommer inleda ett samarbete med den sovjetiska underrättelseofficeren Nahum Eitington.
Mm.
Och Eitington och Sudoplatov bestämmer då att man ska driva två stycken parallella planeringar, alltså två grupper eller celler som ovetande av varandra ska planera attentat.
Mm.
Och en av dem innehåller en Ramon Mercader och hans mamma också, Caridad Mercader. Och det är två spanska kommunister som har värvats av Eitington i samband då med spanska inbördeskriget. Och Ramon skulle då långsamt infiltrera olika trotskistiska grupperingar och låtsas vara affärsman som egentligen var marginellt intresserad av politik, va, men ändå beundrade Trotsky av diverse skäl.
Mm.
Och den andra gruppen leds av en kommunistisk målare som heter David Sekeiros, och han var en ivrig stalinist och dessutom personlig rival till konstnären Diego Rivera. Och nu blir det många spanska namn här, men den här Rivera är den som har ordnat ett boende åt Trotsky i Mexiko.
Ja, precis. Jag tänkte prata lite kort om Diego Rivera vad det lider. Men det fanns en sån, inte helt olikt då Stalin och Trotsky, fanns det både en personlig konflikt och dessutom en ideologisk konflikt i att Rivera var trotskist, i alla fall var han det vid ett tillfälle, medan Siqueiros var mer hårdhamrad stalinist.
Mm.
De har ju NKVD en agent alldeles i närheten av Trotsky, Maria de la Serra, som har fungerat som hans sekreterare i Norge och som fortfarande finns i hans umgänge i Mexiko. Och det är ju från henne de till exempel kommer komma över en planritning över det hus i Mexiko som Trotsky bor i. Men de vågar inte ha kvar henne där, eftersom en känd sovjetisk avhoppare, Alexander Orlov, har, alltså han var ju också agent, verksam i Spanien bland annat, där han smugglade ut guld till Sovjet och höll på riktigt så här piratliknande karaktär. Men han blev ju varse att hans namn stod på en sån utrotningslista och var inte så sugen på att återvända till Sovjetunionen för att bli skjuten i en källare.
You hear me talking, hillbilly boy? I ain't through with you by damn sight. I'm gonna get medieval on your ass.
Så därför så schappade han och började glappa om flera såna hemligheter. Så man vågar inte ha kvar de la Serra i Trotskys närhet. Men lite intel har man från henne i alla fall, vilket delvis kommer förklara varför de har ganska bra koll på huset. Vad gäller Caridad och Ramón Mercader, så förutom att infiltrera olika trotskistiska grupper så får han ju ett Romeo-uppdrag också. Han börjar ju skärma Sylvia Ageloff, en känd och betrodd trotskist i Frankrike. Och Sudoplatov skriver ju om möten som han har i Frankrike med de här grupperna. Då skriver han så här: vi tog tåget till Paris där jag för första gången träffade Ramón och Caridad och vid ett annat tillfälle medlemmarna i Siqueiros-gruppen. De bägge grupperna möttes inte och var omedvetna om varandras existens. De föreföll alla odiskutabelt pålitliga och hade, vilket var ännu viktigare, tidigare erfarenhet av mycket riskabla militära operationer. Något som skulle visa sig vara av stort värde under aktionen mot Trotsky. Jag föreslog Eitingon att han skulle ägna någon månad åt att träna Caridad och Ramón i underrättelsearbete, eftersom de var okunniga om till och med sådana grundläggande tekniker som operationsmetodik, bevakningsupptäckt och enkel förklädnad. Träningen hjälpte dem visserligen att undvika det lilla trotskistiska kontraspionaget när de kom till Mexiko, men förseningen var nära att bli ödesdiger. Så innan de åker till Mexiko så har de någon slags agentskola där de får öva sig på att ha lös mustascher, klippa små hål i dagstidningar och sitta på parkbänkar för att hålla koll på andra. Helt utan erfarenhet är ju Ramón inte. Han har ju varit verksam under spanska inbördeskriget. Men vad Sudoplatov menar med att det håller på att bli ödesdigert är att de till sist har stora problem att få visum för att smuggla in honom i Mexiko. Sent 1939 kommer också ett tredje järn i elden för dem när Josef Grigulevich, eller Padre som han kallades, smugglades in i Mexiko, som också börjar organisera ett eget agentnät. Han är inte jätteviktig, men han kommer dyka upp i ett av attentaten, så jag nämner honom redan nu. Då släpper vi underrättelsearbetet, vi släpper Sudoplatov och Berias skumma planer, och så istället så kan vi ta oss där till Trotskys hus i Mexiko, där, som Daniel sa, Diego Rivera har fixat visum åt Trotsky och dessutom ställt sitt hus till förfogande. Rivera är en av Latinamerikas stora muralmålare. Han gjorde jättestora sådana målningar, påtagligt politiska men väldigt maffiga, och var en erkänd och stor konstnär. Han har ju dock blivit lite grann omseglad tack vare sitt äktenskap med den mycket mer berömda Frida Kahlo.
Mm.
Och i den här såpoperan av 1930-talets största kulturpersonligheter så kan man då också poängtera att Frida Kahlo och Lev Trotsky har en affär sommaren 1937. Det är En liten sommarromans mellan 1900-talets kanske kändaste konstnär, ja, tredje kändaste konstnär och dess fjärde kändaste kommunist kanske. Är det rättvist? Lenin, Stalin, Mao och sen Trotsky.
Ja, nej, men det låter väl som en väldigt lös lista skjuten från höften här som säkert inte är helt osann.
Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo.
Vad är det här för lista över kändaste konstnärer eller vadå?
Jag säger att hon är 1900-talets tredje kändaste konstnär och han är 1900-talets fjärde kändaste kommunist. Jag undrar bara hur stort kändispar är det här?
Ja, det är ju inte det tredje mest kända kändisparet under 1900-talet i alla fall. Det törs jag ju lova.
Det här huset ligger på Avenida Vienna i Coyoacán. Och det blir då Lev Trotskys sista adress. Åker du dit idag så är det ett museum som ligger i Mexico City. Svängde du dit under 1940 så var det en sömnig förstad till Mexico City. Ensidigt beläget en bit utanför staden. Som ett samtida vittne berättar. Ett förfallet hus som reparerats nödtorftigt, omgivet av en ganska stor trädgård med några gamla träd där fåglarna kvittrade för fullt på morgnarna. Stället var ödsligt. På ena sidan en bred bäck, för det mesta uttorkad. På andra sidan en dammig vägbana och några mexikanska ruckel i soltorkat tegel. En mur som vi rest omgav vår terräng. Besökarna kom in via en kraftig järnport som bara öppnades av en ung kamrat efter flera klartecken och sedan besökaren granskats genom ett titthål. Utanför hade polisen 30 steg från ingången byggt en casita i tegel och försedd med en skottglugg. En polisstyrka vaktade där över vår säkerhet.
Ja, så vi har alltså en polisstyrka som befinner sig utanför också av hotbildens skäl då, antar jag.
Ja, exakt. Plus att de då har en hög mur rest runt huset och ett vakttorn där det alltid ska finnas en vakt också.
Men jag har en fråga här. Det här är väl hus nummer 2 som de bor i? För visst bodde paret Trotsky tillsammans med Riviera och Carlo ett tag?
Ja, det, jag vet inte om det bara är andra eller så. Det här är sista adressen och den kända adressen, men det är inte den enda adressen i Mexiko de var på.
För i så fall, om de bodde ihop så bodde de ju, kan man säga, i någon slags kollektiv ett tag.
Ja.
Och sånt kan ju skava, va? Det kanske är därför de blir vägskickade till en annan kåk.
Ja. Det finns 2 stycken särskilda intressen som Trotsky har skaffat sig ut i Mexiko som jag vill kort uppehålla mig vid. För ett, han tycker om att mata sina kaniner. Det gör Trotsky varje dag personligen och det verkar vara en verksamhet som fyller honom med mening. Dessutom har han fått en fascination vid kaktusar. Den här kaktussorten som på svenska kallas gubbhuvuden. Har du sett de här kaktusarna? De har som ett vitt strävt hår runt om sig. Man kan bara som ana det gröna under det här. Och drar man handen efter dem så är det som, ja, men en sträv gammal stickig hund eller någonting. Jag vet inte vad man ska jämföra det med.
Nej.
Och det växer ju massor av kaktusar vilt i Mexiko, även såna här. Men Trotsky ska tydligen ha kämpat för att få dem att trivas i hans trädgård. Vilket, menar Pierre Brouet, som har skrivit en tegelsten om Trotsky, han hade svårt med. Kaktusarna vill inte växa i hans trädgård. Får jag läsa lite om den här arten av kaktus från Wikipedia?
Ja, du kommer ju göra det här ändå.
Men är du inte nyfiken?
Alltså mitt kaktusintresse är ju inte jättestort, det måste jag ju säga. Men nu ska vi se, nu måste jag ju ändå få höra det här, för det är väl något extravagant, spektakulärt som kommer, antar jag.
De flesta är mycket lätta att dra upp från både frön och sticklingar och kräver med några få undantag en jord som består av 50% humus eller mer och resten sand. Det här är alltså en kaktussort som är känd för att vara lätt att odla. Och Trotsky står där i sin trädgård i Mexiko och bara ser hur kaktusarna dör runt omkring honom. Jag tycker ändå att det säger någonting om hur hans vardag ser ut här. Att han matar kaniner, han dödar lättodlade kaktusar och han sitter vid sitt skrivbord och skriver Vad var det beskrivningen du använde? Snillrika
texter som är kritiska.
Ja, exakt. Det fanns förvisso en hel del följare till Trotsky ute på olika platser i Europa, men nu är han ändå ganska avskuren. För eftersom de mexikanska kommunistiska tidningarna kontrolleras av Komintern, som kontrolleras av Sovjetunionen, så bombas ju Mexiko med nyheter och uttalanden om hur farlig deras exotiska gäst egentligen är. Han är alltså avskuren från stora delar av den socialistiska rörelsen. Men då har vi den andra sidan, den amerikanska kongressen. Där fanns mellan 1918 och 1975 kommittén House of Un-American Activities. Mest känd är den som en av de grupper som efter andra världskriget spelar en viktig roll i klappjakten på kommunister. Det var alltså en kommitté i kongressen som undersökte misstänkt verksamhet hos sina egna medborgare.
Diezkommissionen var...
Ja, under andra världskriget så leds den av en demokrat från Texas, Martin Dice Jr.
Och
han är ganska sugen på att undersöka amerikaner som är lojala med Sovjetunionen. Och då erbjuder han Trotsky att han ska få komma och vittna i det amerikanska representanthuset. Och Trotsky är förvisso svårflörtad. Dels för att säga ja är ju att ställa sig i fiendens tjänst. Men samtidigt så är det ju en väldigt lockande plattform han erbjuds här. Så att om han skulle få tillgång till ett nog bra bibliotek och han skulle få tid att förbereda sig ordentligt, då gör han det. Han säger ja, jag kommer till Washington och jag vittnar. Men då vaknar amerikanska UD och det börjar publiceras massor med falska nyheter om att Trotsky, han vill inte alls komma och prata om stalinismen, utan han vill bara prata om förstatligande av latin- och centralamerikansk olja.
Ja, det här känns ju obekvämt för amerikanska UD nu.
Jep.
Ska vi ha hit honom verkligen?
Ja, det blir inget visum till Trotsky. Han är inte välkommen till USA. Han ska inte vittna i kongressen. Så han är ju inte välkommen hos den stora socialistiska rörelsen. Men han är heller inte nog mycket fiendens fiende för att den liksom kapitalistiska västvärlden ska slå armarna om honom och säga kom Trotsky, kom och var med oss.
Nej, verkligen inte. Och den här kommissionen tänker ju ändå att vi vill ju höra ändå här vad han har att säga. Så vi erbjuder att det kommer dit förhörsledare som kan intervjua honom och sådär. Och det avböjer han då istället. Det är, så långt behöver vi inte gå. Vi kan inte ta hit en massa amerikaner som sitter i min soffa och förhör mig inte.
Nej.
Men det här att han tackade ja i första skedet, det räcker ju för de här kommunistiska tidningarna som tidigare har gått an och anklagat honom för det ena och det andra. Han är en förrädare mot folkets intressen, han är fascistisk medbrottsling och så vidare. Det är ju en månadstidning som heter Futuro och en dagstidning som heter El Popular. Och de här tidningarna svingar ju vilt mot Trotsky. Det är ju också ganska interna, hårda splittringar i kommunistpartiet till att börja med. Futuro hade då rubriken när de fick veta att han hade tackat ja till det här erbjudandet, att nu hade minsann kommit ut som ett janki-imperialistiskt redskap. Och sen är det ju så att det mexikanska kommunistpartiets ledare, trots det här att man då hade, man var ju väldigt kritisk mot Trotsky förstås, men man tyckte ju att det kanske var onödigt att hålla på med de här mordplanerna mot honom.
Ja.
Och man argumenterade för att det kunde leda till, citat, komplikationer, och han var ju ändå, citat, politiskt besegrad och sånt där. Men sådana här måttfulla invändningar kunde man inte komma dragande med, tyckte inte Moskva. Så då såg man till att utmanövrera och avsätta de här ledarna, och därpå följde en utrensning i partiet så att det helt skulle lyda under Moskva i stort sett. Så då blev det ju enklare att hantera saker och ting, och trotskisterna var i princip borta här då. Han hade ju fått uppehållstillstånd i Mexiko på villkor att han inte skulle blanda sig i landets politik.
Exakt.
Och det gjorde han inte, men han tänkte inte upphöra med sin kritik mot stalinismen då. Och det var ju av den anledningen han hade tackat ja till den här inbjudan till Washington också. I vanliga fall så stängde han in sig på sitt arbetsrum och så skrev han texter eller dikterade för en rysk sekreterare. Det var ju brev, artiklar, böcker och allt möjligt som han jobbade på med. Han tänkte ju inte vila, utom när det var dags att mata kaninerna då förstås. Och den här frun Natalia, hon berättade ju vid ett tillfälle för någon att hon hade hört honom sucka och mumla för sig själv där inne på arbetsrummet. Och då hade han sagt, vilken trötthet. Vilken trötthet. Jag orkar inte längre.
Ville Lev Trotsky bara sätta sig ner och ta det lite lugnt?
Han ville ju det. Och jag kommer att tänka på att kanske ungefär samtidigt så satt en annan man i exil på kontinenten söderut. Nämligen Stefan Zweig som höll till på ett hotellrum i Brasilien och skrev på Världen av igår. Och möjligen också då och då utstötte, vilken trötthet.
Är han i Brasilien 1940, Zweig?
Ja, mellan 39 och 42 sitter han ju där och trycker på något
hotellrum. Det är så tidigt han åker till Brasilien. Ja, de två hade ju kunnat träffa varandra och ha spirituella samtal.
Om att leva i exil var trött.
Ja, exakt. Mm. Och de var ju två stycken europeiska kosmopoliter med fina minnen från Paris och Wien. De kunde väl bara sitta och prata om, kommer du ihåg den krogen? Den var fan nice.
Ja. Men Zweig var väl, han var väl mycket, men han var väl inte trotskist i alla fall.
Nej, det var han inte.
Han var ju inte stalinist heller för den delen.
Nej, inte det heller.
Den 19 maj 1940 så publicerade då det här nu av Moskva helt kontrollerade kommunistpartiet i Mexiko en artikel som krävde att Trotsky skulle utvisas från landet på grund av, citat, sitt antipolitära och antimexikanska agerande. Och 5 dagar senare så rullade upp 4 bilar utanför Trotskys hus.
Det är gryning den 24 maj 1940 och nu kommer vi se resultatet av de samlande insatserna från Siqueiros-gruppen och den här tredje agenten Grigulevich. Säkerheten runt Trotskys hus, som på pappret var väldigt imponerande, visade sig nu vara helt undermålig. Enligt rutinerna skulle det alltid vara en vakt i vakttornet, men vakttornet är obemannat. Överlag är bemanningen dålig eftersom flera i polisstyrkan hade åkt till en fest som 2 unga kvinnor i närheten hade anordnat.
Mm, och det var ingen slump att de hade anordnat den festen? Eller?
Det var inte en slump, utan det var på uppmaning från NKVD. Och den amerikanska vakt Bob Sheldon Hart, som då är ansvarig för grinden, han har blivit bekant med Grigulevich tidigare. Som jag har förstått det så är inte Bob Sheldon Hart själv sovjetisk agent, utan han har blivit vänskapsskärmad av Grigulevich tidigare, så att han öppnar grinden för vad han tror sig vara en normal vettig besökare som har ett giltigt ärende till Trotsky. Mm. Men när grinden är öppen så kommer ju samtliga attentatsmän springande och stormar huset.
Ja. Och han, alltså det här var ju ganska länge oklart hur de kom in. Så det är ju via Sudoplatos bok som vi vet att det här förelåg så här med den här Grigulevich.
Mm.
Och han blir ju senare själv avrättad också, den här amerikanen Hart.
Ja, de tar ju med sig honom, eftersom skulle de lämna honom på plats så kan ju han peka ut varför han öppnade dörren.
Mm. Det är ju en välorganiserad styrka. Även om den inte är särskilt erfaren i hur man söker genom hus och rum, så att säga. Men ledaren har en befälsuniform, kraftig mustasch och solglasögon. Telefonledningar klipps av. Och så har man ju då förberett det här med att polisen inte ska vara närvarande. Och innanför murarna så sätter man ju snabbt iväg mot paret Trotskys sovrum. För man har ju som sagt en bild av hur det ser ut inne i huset. Och där skjuter man då kulsprutesalver in genom dörren och väggen utan att öppna dörren. Och sen kastar man ut brandbomber i huset och sånt där. Trotsky kommer ju att överleva det här.
Ja, vi vet ju vad som skedde där inne i Trotskys rum eftersom han har skrivit om det. Mm. Jag sov djupt, vaknade av knattret från skottlossningen, men var fortfarande ganska yrvaken och trodde först att man firade nationaldagen med smällare. Men explosionerna var för nära, inne i rummet, alldeles i närheten och ovanför mitt huvud. Krutlukten blev allt fränare, mer genomträngande. Uppenbarligen höll det på att hända som vi hela tiden förväntat oss. Vi var attackerade. Men var fanns poliserna som var stationerade utanför murarna? Och vakterna inne i huset? Bundna, bortförda, dödade. Min fru hade redan hoppat ut ur sängen. Skottlossningen fortsatte utan uppehåll. Senare berättade min fru att hon tryckt ner mig i mellanrummet mellan sängen och väggen. Det var just vad som hände. Hon låg kvar över mig intill väggen som för att skydda mig med sin kropp. Med hjälp av viskningar och gester övertalade jag henne att lägga sig platt på golvet. Skotten kom från alla håll och det var svårt att veta exakt varifrån. Krossat glas och fliser från väggarna yrde i alla riktningar. Lite senare kände jag att jag var lätt skadad på två ställen i höger ben. När skottlossningen avtog hörde vi vår dotterson ropa från rummet intill. Morfar! Barnets rop i mörkret medan eldgivningen pågick är det mest tragiska minnet från denna natt. Och det här barnet, barnbarnet i rummet bredvid har ju också blivit lätt skottskadad i ena foten, fått en rispa eller liknande. Och det är ju, det är ett jäkla sätt att vakna.
Mm.
Så då Platov är inte så imponerad, utan hans egen recension lyder: direktangreppet misslyckades därför att anfallsstyrkan inte bestod av yrkesmördare med erfarenhet av direkta personliga angrepp. Beklagligtvis deltog inte Eitingon i raiden. Han skulle ha kontrollerat anfallsplanen och försäkrat sig om att Trotsky eliminerades. Bland medlemmarna i Siqueiros-gruppen fanns ingen med erfarenhet att söka igenom en bostad eller villa. De var bönder och gruvarbetare med elementär utbildning i gerillakrigsföring.
Ja, och i efterspelet till det här så försöker ju de kommunistiska tidningarna att vända attentatet mot Trotsky själv.
Ja.
Man hävdar att det är han som har planlagt det här och genomfört det ensam helt enkelt. Och ja, kallar det för, citat, upptåg av den professionella angivaren Trotsky. Och mexikanska kommunistpartiet, de slår ju fast att det var, citat, ett verk av en professionell integrör som i sitt arbete på att splittra och provocera alternerar demagogi och politiskt bedrägeri.
Ja, allting vänds mot honom. Han är för lugn och saklig i sina vittnesmål också. Mm. Hade varit äkta hade han varit hysteriskt. Det här, det är misstänksamt. Sen börjar ju den mexikanska polisen göra arresteringar och börjar reda ut det här. Och det är ju ganska snabbt som charaden faller. Det är ju tydligt att det här, ja, kommer från sovjetiskt håll.
Ja, och att det mexikanska kommunistpartiet är inblandat. Det är många partimedlemmar som grips. Och sen då spårar man ju till den här Siqueiros.
Mm.
Och då faller ju hela taktiken, som sagt, att lägga över det på Trotsky.
Ja.
4 dagar efter det här attentatet så kliver Ramon Mercader för första gången in i Trotskys hus.
Ja, misstänksamt.
Ja, det tänkte man inte då att det var. Han kom inte in där heller under namnet Mercader, utan han kallade sig för Jackson. Och fick ju tillträde till huset eftersom han var pojkvän till den här Sylvia Agelov, som var en trotskistisk anhängare och kände Trotsky också och hade uppenbarligen tillgång till hans hus och så. Och mm, hon var ju betrodd, och därmed blev ju han också oväntat snabbt väldigt betrodd.
De hade ju känt varandra i 2 år liksom. Mm. Varit tillsammans lite från och till sen 1938, så att det här var ju ingen ny bekantskap för henne.
Nej, men hon kunde ju inte förstå eller räkna ut att det här var en long play, att han har ju charmat henne med det här målet.
Nej.
Han har ju i olika sammanhang till olika personer uppgett att han har en rad olika yrken, som jag tycker är lite intressant.
Ja.
För han, i vanliga fall man ljuger så ska man väl hålla sig till en linje.
Just det.
Men han sprider en massa olika varianter omkring sig. Han är sportjournalist, fast han är helt ointresserad av sport. Han skrev artiklar om barnpsykologi och han slagit i henne.
Ja.
Och på ett hotell så skriver han in sig som teknisk ingenjör.
Ja.
Han säger till någon att han är diamantspecialist. Han är specialist på socker, olja och så vidare. Och det mycket, måste vara mycket att hålla reda på här vad han har sagt till vem att han är, tänker jag.
Är det det att han kommer från den här spanska aristokratiska bakgrunden? Att han har självförtroendet?
Ja, det har han garanterat. Ja, han besöker huset åtminstone 5 gånger, kanske fler.
Ja, precis. Stormningsförsökets misslyckande innebar ju att NKVD istället började rekommendera för Stalin att man skulle skicka infiltrerade agenter mot Trotsky. Och det värderade man i och för sig som en farlig plan eftersom man på det sättet riskerade hela agentnätverket. I praktiken innebar det att man offrade uppgiftsinhämtning mot att döda Trotsky. Och Beria kände ju själv inte att han hade mandat att godkänna den planen. Så han och Sudoplatov åker ju än en gång ut till Stalins dacha och får än en gång fullt stöd. Dödar vi Trotsky, då faller allting. Det är bara, köp på gubbar, jag litar helt och hållet på er. Och då är ju Ramón Mercader den bästa chansen de har. Eftersom han dels, som du redan har beskrivit, har fått personlig tillgång till Trotsky via Sylvia. Men dessutom så har han ju erfarenhet från spanska inbördeskriget av att döda människor på nära håll. Det finns i alla fall ett exempel när han har knivhuggit en vakt vid en bro som skulle sprängas. Och det är ju den typen av uppdrag som NKVD börjar planera för honom nu, att han ska ta sig nära Trotsky och så ska han avrätta honom med, jag hoppas, sina bara händer, men med något litet vapen som är lätt att dölja innanför en regnrock.
Mm, och som helst är så ljudlöst som möjligt också.
Exakt.
För planen är ju förstås att han ska göra det här och sen avlägsna sig och komma undan. Yeah. Men han uppfattas som något udda, även om de öppnar sina armar någorlunda och tar emot honom och litar uppenbarligen på honom då, eftersom de gillar Sylvia. Men det är ju märkligt att han går runt och har hatten på sig hela tiden inomhus.
Ja, det är märkligt.
Och han sätter sig rakt upp och ner på Trotskys skrivbord där det ligger fullt med papper. Jag menar, det är lite brist på respekt här, verkar som.
Ja, men han har ett hemligt vapen. Vet du vad som är Ramón Mercaders hemliga vapen?
Jag antar att det inte är ishackan du tänker på.
Det är inte ishackan, utan NKVD har ju sett till att han får en stor fin Buick. Han har en stor fin bil och alla vill åka i Mercaders Buick. Han blir ju någon slags chaufför. Han skjutsar Trotskys gäster från och till villan, till hamnen, så att de kan ta sig vidare till USA. Och det är ett jäkla skjutsande, därför att fan, det vore fint att åka Buick. Och har man en fin Buick, då kan man ta sig in på oväntade platser, även med hatten på. Ibland har det ju beskrivits som att Ramón Mercader och Lev Trotsky fick en väldigt ingående och kamratlig relation. Som jag tolkar det var det väl mer att han har börjat accepteras som en av dem som naturligt hänger i huset. Han har varit ditbjuden en gång i eget namn för att dricka te med herr och fru Trotsky. Men det är väl inte så att det är Lev Trotskys nya bästa kompis.
Nej.
Men i alla fall, den 20 augusti så kommer han dit för sista gången. Tillsammans med Eitingon har Ramón Mercader pratat ihop sig om hur mordet bäst ska genomföras. Han ska smussla in en kniv eller någon slags klubba förbi vakten. Och som du sa tidigare, Daniel, så ska han försöka ha ihjäl Trotsky och sen smita därifrån innan någon förstår vad det är som har hänt. Och så har man också pratat ihop sig om en förklaring till det här. Någon sorts personliga motiv. Att Sylvia Agelofs föreslagna äktenskap med Jacques Mornard, som de kände honom, att Trotsky ska ha motsatt sig det. Så att den grejen, ett helt personligt motiv tillsammans med någon sorts fallen hjältegloria, att Mercader inte heller var så imponerad av Trotskij i verkligheten, att han var inte arbetarnas stora hjälte som han kanske trott på håll. Det duger. Där har du ditt motiv. Nu ska du gå in och göra det här. Så på eftermiddagen 20 augusti 1940 så anländer han till villan då. Och Trotskij, vad gör han? Jo, han står ute i trädgården och matar sina kaniner. När han nås av meddelandet att Sylvias man finns i huset och att han gärna vill ha kommentarer på en artikel han låtit skriva om den amerikanska marxisten Max Schachtman. Det rör sig om hur den fjärde internationalen, Trotskijs kompisar, ska ställa sig till frågan om andra världskriget. Ska man stötta den kommunistiska, alltså Sovjetunionens sida i andra världskriget, eller ska man vara neutrala? Det är spännande grejer det här, tänker Trotskij och går in på sitt kontor. Där står då Ramon Mercader.
Med hatten på.
Hatten på, exakt. Där står då Ramon Mercader som hamnar bakom Lev Trotskij när dörren stängs. Och han börjar kränga fram sin ishacka. En liten vass bergsklättrarhacka som Sudoplatov kallar den. Samtidigt som Trotskij står lutad över skrivbordet och fokuserat läser artikeln. Och sen har han ju uppgivit olika varianter i sina olika vittnesmål.
Det här låter ju helt olikt honom.
Mercader, ja. I den första utsagan som han gav i fängelse så menar jag att han blundar och bara svingar ishackan för glatta livet. Men när han träffade Sudoplatov 1969 så menade han istället att han hade ögonen öppna hela tiden när han svingade ishackan, men att Trotskij i allra sista tiondelen verkar ha fastnat på någonting. Kanske ett semikolon som sitter på ett konstigt ställe och bara rycker till. Och då träffar ishackan inte riktigt med den kraften som Mercader har tänkt sig. Ganska hårt är det ändå. Det är den går ju genom kraniet och 7 centimeter ner i Lev Trotskijs hjärna.
Ja, och då kan man tänka sig att man inte skulle må jättebra. Och det gör heller inte Trotskij. Han mår ju faktiskt jättedåligt.
Ja.
Men till skillnad från den här björnen, jag kommer tänka på det där klippet, hur mår björnen? Ja, björnen mår inget bra. Björnen är jättedöd.
Det är en stor björn där.
Ja, det är det. Hane, äldre, 250 kilo.
Mår den bra?
Björnen mår inget bra. Den är jättedöd.
Där är ju inte Trotskij än, va? Utan Nej. Han är mer i Gustav II Adolf-facket här. Han är vid liv och utstöter däremot högljudda rop och skrik.
Ja.
Det har beskrivits som ett skrik i dödskamp. Till hälften skrik, till hälften snyftning. Och det här hörde ju alla i huset och de skulle aldrig få bort den ljudbilden i huvudet heller under resten av sina liv.
Det är den typen av dödsvrål som ett rådjur skriker när det blir fångat av något rovdjur eller liknande. Det är spöklikt. Och Mercader, han blir ju paralyserad. Egentligen, han har ju både kniv och han har en revolver med sig och så. Han borde slutföra jobbet, men han blir stående där, helt stilla, och tittar på mannen med en ishacka i huvudet, som i sin tur kastar sig på honom och försöker bita honom i handen enligt en version av det här skeendet och nästan lyckas utmanövrera honom.
Men Trotskij förstår ju antagligen att han är döende i det här skedet. Och när vakterna kommer in rusande där och börjar puckla på Mercader och undrar om ska vi ha ihjäl honom, då säger ju Trotskij att nej, han måste tala, han måste tala. Mm. Och så raglar han väl iväg någonstans.
Jajamän. Och sen börjar han inse att nu är det nog inte så mycket talande kvar för mig. Så han får ju säga att fjärde internationalen kommer segra. Och till fru Natalia får han ur sig ett jag älskar dig. Och sen börjar talet försvinna. Han dör ju inte på plats, utan man kommer ju skjutsa honom till ett sjukhus där en amerikansk specialist opererar på honom. Men det kan ju inte hjälpas. Han har en vass ishacka 7 centimeter ner i hjärnan. Skadorna är för allvarliga. Och klockan 8 på kvällen den 21 augusti 1940 så avlider Lev Trotskij på ett sjukhus i Mexiko. Och Stalins största fiende är död.
Ja, så är det. mission accomplished.
Ja, exakt. Men det blir ju ingen snygg bara exit för Ramon, utan han blir ju fängslad. Och eftersom han fängslas så behöver Eitingon och mamma de Caridad snabbt schappa från Mexiko. De tar sig över till Kuba och väntar ut stormen där. Och så påbörjar rättegången mot Jacques Mornard, eller heter han Frank Jackson. Det kanadensiska visumet som han har är ju intressant också, eftersom Jackson är felstavat. Det är J-A-C-S-O-N. Så en man med många felstavade identiteter. Och i rätten så vidhåller han ju vid de här svepskälen som NKVD har hittat på åt honom. Det är personliga motiv, det är besvikelse över Trotsky och så. Även flickvännen Sylvia Agelov ställs inför rätta, men hon frias korrekt för eventuell medverkan. Hon är ju lurad.
Mm.
Men det är väl mycket få som tror att det är någon annan än den ryska säkerhetstjänsten som ligger bakom attentatet. Trots det så tar det ganska lång tid innan mördarens verkliga identitet blir känd. Och när den blir känd så är det för att hans mamma har berättat om attentatet för medlemmar av det spanska kommunistpartiet. Och en medlem i det spanska kommunistpartiet hoppar i sin tur av och flyr till väst 1946 och läcker informationen till polisen på det sättet.
Mm.
Så efter andra världskriget blir det känt vem Ramon Mercader egentligen är. Och han får ju ett ganska märkligt liv egentligen. I fängelset förälskar han sig i en kvinna som jobbar där. De gifter sig med varandra. Sen gör han 20 år i fängelse för att 1960 släppas. Då väntar en flygbiljett för Ramon och hans fru till Moskva, där man blir hedersmedborgare, får medaljen Sovjetunionens hjälte, placeras i en fin dacha utanför staden. Och så har han lite olika jobb där, men han är inte helt bekväm i Sovjet heller, för hans kompisar är ju de gamla stalinisterna. Och nu är det ju en ny regim i Moskva.
Ja just det, de är inte heller kvar, de gamla stalinisterna, nu.
Nej.
Nu har vinden vänt igen.
Ja, så på 70-talet flyttar han istället till Kuba för att bli rådgivare åt Fidel Castro.
Så ja, riktigt... nu är vi tillbaka i...
ja. Sudoplatov sammanfattar hela affären på det här sättet. Det har blivit klart för mig att vår tids moral inte är förenlig med den grymhet som präglar revolution, inbördeskrig och den maktkamp som följer på dem. Stalin och Trotsky bekämpade varandra och tillgrep kriminella metoder för att nå sina syften. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem var att Trotsky under sin exil utomlands bekämpade inte bara Stalin utan också Sovjetunionen. Den konfrontationen var liktydlig med ett krigstillstånd som måste ända antingen i seger eller i död. Det fanns ingen möjlighet för Stalin att behandla Trotsky i exil bara som en filosofiskt inriktad författare. Trotsky var en aktiv fiende som måste förgöras. Det här är ju inte en saklig sammanfattning av skeendet, utan det här är ju mer då en beskrivning av hur en stalinist ser på det här skeendet.
Ja, så är det.
Och det beskriver ju rätt tydligt hur män som Sudoplatov och Josef Stalin såg på sina meningsmotståndare. Och Stalin var såklart nöjd när Beria kom till honom med nyheten att Trotsky var död. Men då hade han också lite grann andra saker att oroa sig för då var han i fullt sjå med att sluka Baltikum.
Ja.
Trotsky hade ju själv deltagit i att bygga upp det system som nu så hänsynslöst jagade honom över hela världen. Och i det avseendet är ju det här en revolutionen äter sina egna barnberättelse också. Ska vi med det säga att vi har dödat Lev Trotsky?
Ja, eller... Det är ju Mercader som gjorde det här, ja. Men ja, vi har ju återgett vad som skedde. Och därmed har vi ju gjort det.
Ja, så är det.
Och jag tycker att det har varit intressant att läsa om det här. För jag har inte haft så bra koll på exakt hur det här gick till innan. Mercader är ju en helt ny bekantskap för mig. Jag hade ju, man har ju tänkt sig att... Ja, han slogs ihjäl med en ishacka i Mexiko. Det tyckte man ju var konstigt i och för sig när man har hört talas om det där. Men ändå på något sätt har jag föreställt mig att han är på ett berg och klättrar när han fick en ishacka i huvudet. Det ger ju sådana, vad ska man säga,
konnotationer.
Ja, och bilder i huvudet. Så det här har gjort att saken har blivit klarare, kan man säga, den här veckan för mig.
Ja, vad härligt att höra. Jag tyckte att det har varit väldigt intressant också. Hoppas ni har tyckt det har varit intressant att lyssna på.
Och vi hörs om en vecka igen, hörni.
Det gör vi. Ta det lugnt tills dess. Hej då med er!
Hej, hej.